Vi ska ju gå in i ordet och få lite uppbyggelse och påminnelse om vilken underbar frälsare vi har i Jesus Kristus. Det är en sån förmån att få tala om det till er och till er som är där och till mig själv, att det är ju Jesus som är min räddning och er räddning. Och utan honom så förmår vi ju ingenting av det som ska ha evighetsbetydelse. Men tillsammans med honom så är allting möjligt som ligger på Herrens hjärta för oss. Så att jag ska tala lite grann om ett brev i Nya Testamentet som handlar vilket om det som är nära oss, nämligen Guds församling. Och hur det är att vara med i Guds församling, som är ett stort äventyr. Alltså, man vet aldrig liksom vad det är som är på gång i Guds församling. Plötsligt så bryter fram olika saker och plötsligt så är det som att man får ligga på sina knän och ropa till Gud, gode Gud, låt ditt verk beröra människor så att de kommer och ställer sig till förfogande och får en trygghet både i det här livet och i evigheten. Det brev som vi kommer att titta på lite extra är Efesierbrevet. Och det är ju ett av de här små breven, kortare breven som Paulus har skrivit. Och jag brukar ju ta den här ramsan, romerska kor, gal efter fil. Så det betyder efter, det är Efesierbrevet det. Så romerska kor, det är Romarbrevet och Korinthierbrevet, Galaterbrevet och det kommer sen, och sen kommer Efesierbrevet. Och fil i Filipperbrevet, om det inte är någon frukostsituation, utan det är liksom, det är som han som har gjort liksom allting liksom möjligt för oss, och han sprider en glädje bland sitt folk och sina lärjungar. Så att Efesierbrevet, det är ett undervisningsbrev lite grann om det som vi har tillsammans. Och jag vill verkligen säga att det kommer aldrig att riktigt bli ett så en sån uppenbarelse över det, vad vi har tillsammans, för en tror att vi kommer till himlen. Ibland så känns det som att det liksom blir som fördolt för oss. Men i himlen så blir det förverkligat, och får vi det där perspektivet som vi kanske inte alltid har på jorden. Utan då blir vi så upptagna med att göra det som finns i världen, så att vi kommer liksom inte riktigt på hur vilken betydelse det hade, det som var liksom förberedelsen för Guds rike, nämligen församlingen. Och för att hela världen ska nås att evangelium, så vill jag bara påminna er om att det är Efesierbrevet. Det handlar om att Paulus kom på sin, tror jag det var, tredje missionsresa, så kom han till Efesus. Och där grundade han en församling och där startade han en bibelskola. Det liksom känner man igen. Att grunda en församling och starta en bibelskola. Det har vi gjort här också i Kungsängen. Och det här är liksom en slags sätt att liksom rusta folket för att det inte bara lokalt utan liksom utöver världen. Och det där det har alltid liksom slagit mig med häpnad, alltså att Herren har kunnat göra oss så spridda liksom i vårt arbete, så att det har liksom nått över hela världen. I alla möjliga världsdelar så har vi verksamhet. Man tänker, hur gick det till? Vi är ju inte så många, ja, vi är lite fler än så här, men som vi är här just synligt. Men vi har en Gud som kan göra under genom en enda människas lydnad, så att säga, och förväntan på att följa Herren och göra det som är välbehagligt för honom. Så att Efesierbrevet alltså är ett brev som också idag, som man, när man tänker på hur situationen ser ut i världen idag, så är det ju liksom lite märkligt. Ibland så tror vi att vi vet var Efesierbrevet ligger, men det ligger i Turkiet. Alltså, och det är ju inte precis det mest kristna land man kan tänka på. Men där ligger det. Och liksom nära, Paulus han åkte genom Turkiet, inne i Turkiet, mitt i centrum av det. Det ser ut som en tarm som sticker ut så här från liksom Mellanöstern. Och så var det i den tippen på det, kan vi säga, så låg Efesus. Så han var och besökte mängder med olika platser. Och om ni har en sån här lyxig bibel med en karta i, så kan man ibland få liksom syn på det där, hur det ligger till med Efesierbrevet. Och i min så finns det en liten karta som är mera, vad ska jag säga, jag vet inte om det ser det, men så här enkelt är den gjord. Alltså. Och Turkiet är den här biten, den här tarmen som sticker ut där. Det här är Medelhavet, här ligger Kreta och här ligger Cypern. Och så är Grekland där. Så att det var ganska nära över till Grekland. Och där hade ju också församlingar liksom grundats. Men från Mellanöstern så kom han, för att han kom från, utgick från Antiochia i Mellanöstern, som den församling som han hade som utgångspunkt. Och så reste han genom Turkiet, alltså framåt kusten. Och där var låg Efesus. Så stannade han där några år. Och det här var ju liksom en väldig betydelse att han gjorde det. För att han startade just både en församling och så startade han liksom en bibelskola. Och det här skedde på grund av att han fick ganska mycket kamp på olika sätt. Och han gick ju alltid till synagogorna först, som han hittade på i de olika städerna runt Medelhavet. För man startade synagogor liksom för de som sysslar med handel. Och det var ju alltså judar som reste på det viset och gjorde affärer liksom runt omkring Medelhavet. Och då blev det också dags att man behövde en synagogor där det fanns små kolonier, kan vi säga, utav judar som hade slagit sig ner. Och då reste han där i de här städerna och besökte dem. Och då tänkte han, närmaste vägen för människor att kunna förstå det kristna budskapet var att man gick till judarna först. Och varför det? Ja, det var ju deras eget folk som liksom blev vaggan för det som skulle födas och växa fram när det gäller kristen tro. Och det var där Messias skulle födas och det var där Messias skulle verka också. Och ni vet att det här är Messias var ju någonting som man höll mycket högt bland judarna. Man väntade liksom att Messias skulle komma. Men så småningom som hade alla tankar blivit mer förvärldsligande liksom på något sätt. De väntade sig att Messias skulle komma och han skulle resa upp hela det judiska folket och så skulle de kasta alla de här romarna i havet för att, och deras förtryck liksom, eftersom de hade ockuperat landet. Och det var som man levde under liksom ockupation i Palestina. Och det här är ju inte någonting som är särdeles härligt. Och vi ser ju hur kämpigt det kan vara just nu för folk som ligger liksom under andra. Och när man krigar, hur man kommer liksom in i fångenskap och på olika sätt. Och hur man blir begränsad och hur man blir bestulen. Och allt det här som följer med kriget som är liksom någonting riktigt otäckt, så att säga. Men det är desperation. Och här i Efesus nu när Paulus kom dit så var det en sån här stad också som var naturligtvis kontrollerad av romarriket. Det låg inom romarriket också. Den dåvarande, alltså mindre Asien heter det. Och där låg Efesus inne i det. Och då dominerade liksom romarna där också. Och där startade han ändå liksom ett besök i synagogan. Nu var inte kristna särskilt populära, kan man säga, i synagogorna. Men det var kanske inte det allra första som man sa, utan man var helt enkelt jude. Och det tillhörde det judiska folket och man gick in där. Och man började samtala och nu hade ju Paulus en bakgrund, alltså, att han var liksom en skriftlärd person. Så han hade status. Men när han började prata så småningom då så blev det allt mer spänt. Därför de började ana att han stod för någonting annat än vad judarna ville veta av i den här tiden. Och man var väldigt mån om att den egna identiteten. Och det hade ju varit en styrka för dem. Men nu så var det en kampsituation som uppkom. Så man kom i konflikt inom judendomen mellan den kristna falangen så att säga och den judiska. Och det var den judiska dominerade synagogorna. Men det var också många som visste saker och ting om vad förväntan var. Vi förväntar oss att nu kommer Messias tillbaka. Och han kommer att vara frälsaren. Han kommer att rädda oss. Och även om man liksom inte riktigt tänkte likadant hur den här räddningen skulle gå till, så tänkte man ändå på att med Messias det var någonting det. Och när de började säga att de hade funnit Messias. Alltså de första lärjungarna, de gick ju till varandra och ska berätta bara för dig, jag har funnit Messias. Och de fick alla möjliga idéer om vad det kunde vara. Och några tänkte liksom så här, bra, egentligen behöver inte alla seloterna bara gå omkring och mörda romarna, utan nu kommer Messias och leder oss, så nu kommer vi kunna verkligen ta makten. Ja, det var så mycket sådana här mänskliga tankar som också dök upp. Men det var ju de som förstod också att Messias, det var någonting annat. Det var någon som var sänd ifrån Gud som kommer att frälsa inte bara judar utan även greker, det vill säga alla andra folkslag och stammar. Så att det här ser vi liksom att hur det växer fram. Och nu när han kommer till just till den här platsen i Efesus, Paulus, så finns den beskriven i Apostlagärningarna också. Och så att i 19 kapitlet i Apostlagärningarna kommer ni kunna läsa om hans besök där och vad som hände vid det besöket. Han stannade ju där ganska länge alltså. Och det här året som han kom hit, alltså under 3 år, och det var från 54 efter Kristus och fram då till 57. Då var han i Efesus. Och det blev en väldigt stark konsekvens utav det. Det bildades en församling och det bildades en bibelskola. Och det står alltså på det sättet så fick människorna höra talas om Messias och höra talas om frälsningen i Jesus Kristus. Och det spred sig. Och det var liksom under den tredje missionsresan som det där hände. Och då när han kom dit så var det så speciellt, alltså när han klev in där och mötte då en del nykristna så att säga, så ställde han frågan till dem som hade kommit till tro liksom på olika sätt. Hur var det egentligen när ni kom till tro? Tog ni emot den helige ande då? Det var en fråga, ska jag säga, som fortfarande är aktuell för oss. Vi har många kristna som inte har tagit emot den heliga ande. Men här hade han det som sin första yttrande när han hade kommit dit. Tog emot den heliga ande. Och det ser ni i Apostlagärningarna 19 och vers 2. Vi ska ta och läsa det ordagrant så ni ser hur det står. Alltså det här skulle man säga, om man skulle ge en liten kurs i hur man ska uppträda för att inte liksom, att alla ska låsa sig redan från början, så innehåller den kursen att vänta lite med den heliga ande. För det tycker folk är liksom lite jobbigt, de förstår inte riktigt hur de ska handskas med det, vad de ska göra och hjälp. Hur ska man kunna tala ett språk som man inte vet vad det är och inte vad det betyder och inte hur det låter eller någonting. Och så bara, det är bara tala nu. Det blir som en stötesten ganska lätt för folk. Det är orimligt, ska jag tala ett språk som jag inte kan? Ja, det är inte vår vanliga sätt att gå tillväga, utan man får ju studera i åratal för att få i sig någonting något sånär i ett annat språk än det som man är född i. Men här då är den andra versen nu i Apostlagärningarna kapitel 19, så står det så här. Alltså att alldeles då innan så sa det att han träffade några lärjungar, alltså kristna. Och han frågade dem, tog ni emot den heliga ande när ni kom till tro? De svarade honom, nej, vi har inte ens hört att den heliga ande har blivit utgjuten. Då frågade han, vilket dop blev ni döpta med? De svarade, med Johannes dop. Och Paulus sa, Johannes döpte med omvändelsens dop och uppmanade folket att tro på den som skulle komma efter honom, det vill säga Jesus. Så nu höll han på och klargjorde de här grejerna som de inte hade en aning om. Och de visste ju inte, de hade inte varit där Johannes var, utan de hade ju varit här i mindre Asien och liksom och inte hört talas om vad han hade egentligen sagt i samband med sitt dop. Så han talade om, det här är inte det dopet som liksom är det sista dopet, utan det här är ett dop som banar väg för att ni ska ta emot Jesus. Och när han kommer, alltså, då kommer ni att kunna döpas i helig ande och eld, så ibland. Helig ande och eld. Så han säger att det ska hända någonting mera. Och det är fortfarande så här i hela världen, alltså, att det finns kristna, så att säga, som har till namnet kristna, men de har inte klart för sig att det har kommit någonting som Johannes döparen ville förbereda folk för. Mera än att de skulle låta sig döpas liksom, till att de trodde på vad Johannes döparen talade. Och då visste de inte riktigt vad han talade, men man säger att vi har hans dop är det som vi nu tar emot. Men det dopet hade ett ärende. Jag skulle säga att det här dopet ska förbereda för att ni tar emot det dopet som är till Jesus, som är Guds son och som är Messias. Så att när vi läser det här så blir vi liksom lite introducerade i problematiken, som man kan säga, som uppstår. Och vi har ju egen problematik, men på ett sätt så är det så man har inte gått färdigt vägen in. Så blir många stående liksom och undrar, vad går det ut på? Liksom? Är det att jag lär mig trosbekännelsen? Eller går det ut på att jag sjunger en psalm? Eller går det ut på att jag ber Gud som haver barnen kär? Eller vad går det ut på egentligen? Vad blir det? Var finns bönhörelsen? Hur kommer tron till? Hur kommer möjligheten att tala ett annat främmande språk som jag inte känner till, som skulle vara andens språk? Hur går det till? Ja, en del vill inte blanda sig i sånt. Sånt verkar lite överdrivet. Så man lämnar det. Och då blir man stående där liksom i någon slags väldigt stillastående vatten, kan man säga. Det är ingenting riktigt händer. Man har högtidliga tillfällen när man kommer samman och firar olika andliga högtider. Men det var ungefär det som är. Så när jag växte upp så var det ju liksom mycket liksom det kyrkliga liksom vanliga. Man kunde liksom mycket vad som hände då under kyrkoåret. Så man visste när Jesus firades och när han föddes. Och man visste liksom när påsken kom och Jesus dog för våra synder. Och man visste liksom om när anden föll på pingstdagen, men man visste inte varför. Man kan verkligen säga att man visste inte alls varför. Och till slut så började man predika om att nu är det vår igen. Och björkarna spricker ut och blommorna kommer och det är så underbart, livet kommer fram. Så tänkte man liksom, och så predikar man sådana här små idylliska predikningar. Men vad handlar det om? Ja, det visste man inte riktigt längre i många kyrkor. Så att tog ni emot anden när ni kom till tro, frågade Paulus genast de här som hade bara tagit emot liksom med budskapet som i Johannestappningen. Visste de inte riktigt om de hade gjort det, när, förmodligen inte då. Och då säger han, nu är det så att nu ska ni inte bara bli döpta så som Johannes, utan ni ska bli döpta i helig ande och eld. Och det visste man inte ens vad det var som man erbjöds. Man förstod det inte. Men så småningom blev det så att den ena efter den andra lät sig döpas i Jesu namn. Och tog emot den heliga ande genom handpåläggningen av Paulus. Och då hände någonting. Att det blev några stycken som visste vad de gjorde. Som visste vad de hade fått för ärende. Som visste vart de var på väg. Och det var 12 stycken personer som startade det här. Och då menar jag inte de 12 apostlarna. För det var inte de det handlade om här. Här handlade det om judar som levde i Efesus. Som tog emot liksom, både dopet i namnet Jesus och den heliga ande. Liksom, när han kom över dem genom handpåläggningen. Alltså står det så här, det här Johannes döpte, säger Paulus i fjärde versen här. Johannes han döpte med omvändelsens dop och uppmanade folk att de skulle tro på den som skulle komma efter honom, det vill säga Jesus. Och när de fick höra det så döptes de i Herren Jesu namn. Och när Paulus la händerna på dem, ser ni, det står alla de här stegen så att säga, som är här. När Paulus la händerna på dem, ja, då talade de med tungor och profeterade. Och tillsammans var det omkring 12 män. Och vad gjorde de sen då? De spred sig i den judiska synagogan och började liksom predika och berätta vad det var som de hade upplevt. Så att det blev fler och fler som liksom kunde ta emot det dopet som inte var bara Johannes dop utan det dopet som var i Jesu namn. Och sedan kunna ta emot den helige ande. Så att de blev rustade för att kunna vara Herrens redskap i det övernaturliga i den här världen. Det är det som du har liksom fått liksom stöta på olika sätt. Och jag vet ju inte hur det är för var och en, men jag vet att det är många som har fått i alla fall del i det här och blivit liksom andedöpta. Och alltså, det är ju det som är dopet som i Jesu namn följs av en handpåläggning. Om man är lite noga med det här då. Och så att man inte bara döper i Jesu namn och så står folk där fortfarande och inte får del av den heliga andes dop. Anden behöver komma, för det är det ett av de här budskapen om vad är det som ska ge oss kraft och makt och insikt i det andliga livet och hur vi ska få ledning av Gud och så. Jo, det är den heliga andes närvaro och som man blir smord med genom handpåläggningen. Efter det att man har blivit döpt som kristen då. Så att det här är någonting som du och jag liksom ibland tänker så, men ska det behöva vara så här ordnat? Ja, det är jättebra att det är ordnat. Men det ska vara ordnat och så ska det vara övernaturligt. För att annars blir det bara ordnat, då blir det torrt som fnöske och man undrar varför man egentligen är kristen. Men det här nu är det så att utmaningen kommer. Du kommer att få ett äventyr som du kommer inte säga att det här blir torrt. Det här blir häftigt kan man säga. Och det är det som Herren vill att det ska bli. Så det är då vi börjar öppna våra munnar och då vi börjar sträcka ut våra händer för att liksom föra budskapet vidare till den ena efter den andra som vi stöter ihop med på vägen här i livet. Och för att de ska bli delaktiga av det här budskapet och av det verkliga innehållet av kristen tro. Så att jag vill säga det att det är givet till alla. Det är bara det att ibland så finns det ingen som har berättat något. Och jag tror att både du och jag möter ständigt människor som inte har hört berättelsen. De vet inte vad det är som är givet. Utan de skulle kunna säga liksom att göra bättring och låta döpa sig. Liksom det kunde de fatta. Det är gammalt. Sluta synda och så låter du döpa dig så är det bra. Men det visar sig, då kommer man in i en ännu större knipa. Nämligen det att man har svårt att låta bli att synda fastän man har blivit döpt. Och man har ingen kraft liksom att få övernaturlig vägledning in i livet. Och man har inget mod att vända sig till människor som behöver höra evangelium. Utan man bara liksom blivit en hare som vi helst vill ha anonym. Så här. Jag behåller min tro för mig själv. Det är obibliskt. Det är ingen som ska hålla sin tro för sig själv. Vad är det för egoism? Utan du ska dela mer av din tro. Ja, men tänk om de inte vill höra det då? Ja, det hör väl inte dit. Det startar inte med att de vill höra det, utan det startar med att de får höra det. Därför att du öppnar din mun att börja tala om det, fast de inte tycker. Vi ska inte tala om sånt. När jag liksom växte upp så blev det liksom lite olika vilka steg som vi barn i familjen tog. Och jag var den enda som blev fanatisk. Skulle de nog säga då, mina syskon. Men sen var det de som var liksom lite allmänt toleranta liksom ändå. Men så var det liksom med min brorsa, han var liksom som han tyckte den intellektuella i familjen. Det var väl därför att han inte har tagit reda på hur det var med de andra. Men i alla fall så tyckte han det. Och så gjorde han karriär och så var han liksom framstående på olika sätt. Men så när han låg för döden. Då ville han inte träffa mig då. Då skrev jag till honom. Och sa så här ska du säga efter mig, som jag skriver nu i det här brevet, för att ta emot Jesus i ditt hjärta. Inte för att du förtjänar det, utan därför att han är så god. Han har älskat dig i hela ditt liv och du har inte brytt om honom. Men nu är det dags att ta emot honom. För annars så kommer evigheten liksom bli, du missar den. Och det är den här stora härligheten som Herren har berättat för alla människor. Och han vill att du också ska ta emot den. Så säg det här nu då. Jesus, kom in i mitt hjärta och fräls mig. Föd mig på nytt och fyll mig med din heliga ande. Så jag skrev det här ordagrant för han skulle säga för någonting så här. Ja, jag tänkte det är den sista chansen. Jag måste liksom kläcka ur mig det liksom, fast han inte öppnade dörren för mig liksom, för att jag ska komma in. Så säger jag, för att han var dålig tyckte han då. Han ville inte ha någon sån här liksom påverkan då. Liksom. Han ville liksom, ja, alla vill dö i frid. Men de vet ju liksom inte att det är många gånger så är det precis den som de missar. Då fick jag ett litet brev från honom där han skrev: jag trodde att vi hade kommit överens om att inte prata om det här, skrev han till mig. Då tänkte jag, vilken missuppfattning. Han sa, så tror han att jag har blivit pastor och arbetar med den kristna tron och med Jesus och i den heliga andes kraft. Tror de att jag gör det för att jag ska komma överens med någon att inte tala om det? Aldrig i livet. Det vore ju rena galenskapen. Men det var också så fruktansvärt sorgligt att, liksom, att min brorsa som tyckte att han var så smart och fattade allting och så, han kunde inte förstå att det här var det viktigaste av allt. Och det här var liksom bara hela vår släkt och alla föräldrarna och alla och mormor, morfar, farmor, farfar och farbröder och fastrar. Och hela konkarongen var aktiva ut över hela världen med mission och, liksom, och i undervisning, bibelundervisning och liksom, som predikanter och liksom präster och allt vad det var. Hela släkten var liksom så här indragen i det här och han missade det. Man måste ta sitt liv på allvar liksom, för att det finns ju människor hela tiden som behöver höra det här. Och ibland så är man liksom sista kanalen. Och det är inte säkert att de tar fasta på det fastän man försöker kommunicera det. Och jag hoppas att det var någon annan som kommer att kommunicera det här på något sätt till honom än jag. Men till mig sa han nej. Och det var inte mig han skulle ta emot egentligen, det var ju Jesus. Jag hoppas att det liksom klarnade innan han liksom lämnar det här jordelivet. Men ni förstår det, ibland så går man in på en bana där man liksom bygger en stor mur runt omkring sig själv istället för att man låter sitt hjärta mjukna och man ödmjukar sig inför honom, Jesus, som är den godaste och den mest underbara personen som man någonsin kommer att träffa här på jorden och i himlen också. Jag menar, det är ju, ingen ska missa honom. Alltså. Det är det som är vårt ärende. Ingen får missa honom. Men det ändå så är det som att det liksom, man slår dövare till och så vet man inte vad det handlar om och så förstår man inte att det är allvar. Så när de nu fick 12 stycken här som döptes och trodde på Jesus och blev fyllda av den heliga andes kraft, då blev det en väldig rörelse. Och då kunde Paulus och småningom efter ett tag, så ville de inte ha dem i synagogan, och tryckte de ut dem. Och då grundade de en församling. Och så startade de en bibelskola. Och så satte de igång och undervisa och leva tillsammans i liksom en kommunitet kan man säga. Då man delade allt tillsammans. Man var i samma livssituation. Man var utstött. Men samtidigt fick man en hjälp att bli instött i den kristna gemenskapen istället. Och där hade man allt tillsammans. Ni vet, nu är det den första församlingen i Jerusalem. Och delar de allt. För att alla andra dörrar blev liksom stängda först. Och sen så småningom så började folket märka att det fanns en barmhärtighet och en kärlek här som var liksom utgjuten. Och den ville de verkligen liksom att den skulle sprida sig. Så då ska vi ta en liten paus för en klunk. Ja, tack, det gjorde gott. Då ville de liksom komma samman och vara en församling som kunde våga och som kunde backa upp varandra för att sprida evangelium till människor. Det behövs ju lite mod. Var en sånt från? Den får man bland annat genom den heliga ande och genom samvaron med Jesus. Så att församlingar kan inte liksom bestå liksom med mindre än att det finns en sån här kontakt så att säga, som människor vill ha med Jesus och en upplevelse av den heliga andes kraft och möjligheter. Så vi har ju en vision här i den här församlingen och den handlar ju om helande, befrielse och upprättelse. Vad är det? Det är saker och ting som man kan komma in i och betjäna människor med genom den heliga andes kraft. Alltså utan den heliga ande blir det ju liksom inga helande möten. Det blir via befrielsemöten. Och det blir liksom ingen övernaturlighet på alla möjliga andra plan heller. Utan det blir bara liksom en förening. Och det blir alltihopa. Och det är inte meningen. Och det, vad ska jag säga, vi behöver sprida evangelium. Vad betyder det att bli en kristen? Vad betyder det att få ett liv tillsammans med Jesus? Vad betyder det att bli fylld av den heliga ande? Och vi behöver liksom odla det och sprida det så att vi frågar till folk så här, tog du emot den heliga ande när du blev frälst? Ja, en del visste inte att de hade blivit frälsta om de inte trodde att de hade blivit frälsta just när de var med om ett barndop som de inte minns. Men alltså, jag var ju barndöpt. Jag minns inte mitt dop. Och det finns många här som kanske också har varit med om det här att ni är barndöpt och vi kommer inte ihåg någonting av det. Så man kunde säga, vad blev det för någon verkan? Ja, så småningom så började jag märka att jag skulle gärna vilja vara med om mitt eget dop. Så jag lät det döpa mig, men det blev som i en bassäng då. Men det minns jag. För jag gjorde det därför att jag ville tillhöra Jesus och jag ville lämna världen och världens liksom begränsningar och komma in i det som är Guds rikets förhållanden istället. Och sedan så behövde jag lära mig liksom att vad Bibeln säger om det kristna livet så att jag kunde gå in i det och börja bli delaktig av det och praktisera det som Herren har utrustat mig för. Så andens dop liksom blev ett nödvändigt och väldigt välsignat liksom steg in. Så att när det hände så blev det samma sak som det blev här. Det blev liksom motstånd och det blev krångel och så. Och så till slut så började fråga här vad ska jag göra liksom med det här. Det här är inte så uppskattat, men det är uppskattat av mig. Vad gör jag nu då? För på den tiden var jag ju präst i Lutherska kyrkan. Ja. Och vad ska jag göra? Liksom? De ville inte att jag skulle föra alla konfirmander till tro och föra dem in i andens dop och sådär. Men det gjorde jag ändå. För jag menar, jag kände att min lojalitet var ju till Herren mycket mer än liksom bara till kyrkan så att säga, som organisation. Men jag förstod ju liksom att de ville vara i fred med sina lugna stunder och sådär, och stämningar och firanden av olika högtider. Så jag kände att här behövs det någonting annat då. Och det var ju så att till skillnad mot liksom det som det var innan då, så var det inga ungdomar som stannade liksom efter konfirmationen. För då fick man ju sin moped eller vad det var, vad fick på min tid då. Någon annan sån här belöning. Och därför så liksom... Så var man färdig med det här andelen nu så. Nu har man gjort det som liksom föräldrarna ville att man skulle vara liksom registrerad i kyrkan. Men ni förstår, det där var ju inte slutet på det som Herren. För det var ju precis det som står här. Tog ni emot anden? Liksom, Eller vilket dop hade ni som? Var det något dop som liksom på något sätt innebar liksom en ställningstagande liksom i förhållande till Jesus? Ja, det var liksom mer ett traditionellt dop, även om det var rätt så radikalt ändå just då. Runt omkring Johannes Döparen. Han var ju inte någon smidig man liksom så där, utan han donade på så det stod så om det, och människor kom ju från alla håll och kanter för att höra på honom, därför att han var häftig liksom. Men nu var det frågan om att fortsätta göra det som var Herrens vilja, och då behövde man ju ta emot Jesus och ta ställning till honom och ta emot honom i sitt hjärta. Och sen behövde man få bli utrustning med en helig ande för att kunna göra Guds vilja. Församlingen i Efesus, den nya bildade församlingen i Efesus, blev liksom en väldigt stark sak som gjorde att det blev så mycket undervisning i Guds ord så att det spred sig liksom över hela det mindre Asien och där omkring alltså. Det var en sån kolossal liksom lyft genom det här. Och om ni läser det här 19 kapitlet så är det ganska intressant när man tänker så här. Hur var det här egentligen? Hur gick det för dem? Ja, alltså, de lyckades liksom stanna kvar i synagogan innan de åkte ut i 3 månader och predikade frimodigt. Men sen var droppen liksom, det är färdigt alltså. Sen åkte de ut va, så. Och då tog de liksom att börja, då började man kalla dem för att de som följde den vägen. Alltså de kristna kallas inte kristna på det sättet, utan de som följde den vägen. Och då menar man liksom man, det var som ett, de som hade det här rycket liksom. Och det var inte någonting som man tyckte var någonting att eftersträva. Men när de satte igång med bibelskola så visste de varför de gick på den här vägen. Och de visste vad den här vägen rymde. Och de fick kunskap och de fick frimodighet. Och de fick möjlighet att praktisera andens liksom gåvor och nåd och kallelse och utrustning. Och då står det så här att de började liksom till och med bedja för bönedukar. Så när ni kommer in här så märker ni liksom att det dyker upp sådana här saker som kommer i väckelseförsamlingar än idag. Ja, 12 versen. Och så blir det lite grann om de här personerna med Paulus i centrum som hade gått ut ur synagogan. Och de sa, står det så här, att det var så att det ovanliga under hände genom Paulus händer. Så att man till och med tog dukar och plagg som hade varit i beröring med hans hud och la den på de sjuka, och sjukdomarna lämnade dem och de onda andarna for ut. Det börjar bli liksom under och tecken. Och det under och tecken är en härlig signal liksom på något sätt i den himmelska världen. Alltså här går det ut liksom, och då börjar de höra att det händer någonting där. Och det ska då vara Herrens andes verk. För att om det bara är någon som är liksom lite lustig eller någonting så här, det hjälper inte. Det gäller inte heller de som är liksom väldigt duktiga talare eller något sådant. Det hjälper inte heller. Det som hjälper är att den heliga ande får sagt det som den heliga ande har på sitt hjärta och genom människor. Och vilka som helst som har fått kallelse och blivit tagit emot anden kan bli brukade i tjänst för att göra Herren känd och hans gärningar kända. Och det fanns ju sådana då som tyckte att det här liksom var underbart, och sedan fanns det andra som tyckte att det här var en olämplig konkurrens. Och då ser ni liksom redan här när ni läser i 19 kapitlet, nu hade jag inte tänkt att predika över det hela tiden, men det verkar inte bättre. Så att det här står det att några kringvandrande judiska andutdrivare tog sig också till för att uttala Herren Jesu namn över de som hade onda andar. Och de sa, jag besvär er vid den Jesus som Paulus predikar. Det var, kallar man liksom att låna liksom någon annans liksom rustning, fast man inte äger den själv. Alltså. Och de här 7 sönerna till en viss person som heter Skevas, alltså det var en judisk överstepräst som gjorde så. Och den onda anden svarade dem och sa så här, Jesus känner jag till. Och Paulus vet jag vem det är, men vilka är ni? Och sen attackerar han anden dem Och de liksom blev misshandlade och de sprang därifrån liksom både nakna och blodiga efter att de hade fått liksom inte kunnat försvara sig mot en ande som de trodde att de kunde driva ut. Men det var inte det som var den som kraften som drev ut dem handlade om den ande som de inte hade tagit emot. Och det är fortfarande så, vi behöver Herrens ande. Vi behöver Jesus namn, vi behöver hans seger på Kolgata för att det ska bli liksom en kyrka som fungerar med alla de här löftena som Herren har givit till den. Så, och att man inte gör de här sakerna förgäves, utan det här är det som man behöver veta. Och det spred sig med en väldig fart i hela Efesus att både judar och greker kände fruktan över sig och Herren Jesu namn blev prisat. Du förstår? Det finns, man kan ställa till liksom en situation där många känner fruktan, men det är ändå så att det blev, namnet Jesus blir prisat därför att det var verkligen en underbar händelse för som många insåg också. Så det blev en hunger efter Herren att få möta honom och kunna bli fria ifrån det som plågade dem i deras själar och sinnen. Så här var det, och sen fortsätter det här hur det blir oroligheter och så. Men det ska jag nu inte liksom betona så mycket. Jag vill säga till att församlingen i Efesus, den byggde till för det behövs en församling. Hela tiden en församling som hjälper och påminner människor som har tagit emot Jesus vad det är som ingår i det här att ta emot Jesus. Vad är det som du ska ta emot och vad är det som du ska stänga till för? Vad är det som är liksom förutsättningen för att Guds rike ska kunna sprida sig och bli liksom synligt? Jo, att Herrens frälsning blir predikad och mottagen. Att människors liv blir förvandlade. Att kraften kommer så att man kan göra någon skillnad i den här världen. Allt det här är förutsättningarna för liksom att det ska kunna bli en räddning för hela mänskligheten. Jesus vill ju att alla människor ska bli frälsta. Han har inte bara tyckt att jag tar mina favoriter bara. De som är snälla och skötsamma. Det gör han inte alls. Han får alla möjliga på sin lott. Ja, men det gör inte så mycket därför att han är den som enda som kan göra skillnaden. Så han kan få ordning på dem som inte är så skötsamma. Och han kan liksom föda dem på nytt och han kan ge dem ny kraft och han kan göra nytt mål för sitt liv och allt det här. Det är det som är ett under. För var och en som liksom kommer honom närmare och närmare och blir mer och mer berörd av hans verklighet och liv. Han vill att de ska bli frälsta. Han vill att de ska kunna leva ut det här och göra hans vilja i den här världen. Han vill att alla människor ska komma liksom till kunskap om honom. Så då går vi till Efesierbrevet. Kära någon, Efesierbrevet. Nu har ni fått en liten introduktion till Efesierbrevet. Det kommer mera. Men jag är lite ska jag ta och säga här med en enda gång då. Alltså, vad Herren och Paulus ville sprida bland människorna, det säger han i början av det här Efesierbrevet, det första kapitlet där, så står det, alltså från Paulus kom det här brevet, genom Guds vilja, Kristi Jesu apostel, till de heliga som bor i Efesus och som tror på Kristus Jesus, det är de man skriver till. Så ibland så händer det att folk läser den här texten och vet inte vad han menar. Det beror på att de ännu inte har tagit det första lilla steget så att säga, men det avgörande, nämligen att lära känna Jesus Kristus och inbjuda honom i sitt hjärta så man kan bli född på nytt. Nåd, han önskar, det här vill han ge nu till dem. Nåd vare med er och frid från Gud vår fader och Herre Jesus Kristus. Och så kommer det liksom ett tal om välsignelse och utkårelse, att vill säga att man blir utvald. Han kommer att säga till dig så fort du lyssnar åt det hållet, jag vill ta dig i bruk, jag vill använda dig. Jag vill låta det bli ett redskap för min frid och min kärlek och min kraft i den här världen så att människor får hopp och tro om att någonting kan bli bättre. Så välsignad är vår Herre Jesus Kristi Gud och Fader som i Kristus Jesus eller Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse. Liksom han innan världens grund blev lagd har utvalt oss i honom. Så han var före, alltså innan världen var till, så har han utvalt oss. Vilken ära. För att vi skulle vara heliga och fläckfria inför honom. Och så i sin kärlek så har han genom Jesus Kristus förutbestämt oss att vi skulle tas upp som hans barn enligt sin vilja och sitt beslut. För att den härliga nåd som han har skänkt åt oss i den älskade ska prisas. Du vet, vilken startpunkt och vilken bra startpunkt. Alltså han gjorde alla de här sakerna innan ens vi fanns. Så innan världens grund var lagd så satte han igång och gjorde ordning för det här. Som skulle komma dig till del och mig till del. När man tittar på det här så förstår man att det kan inte bero på mig. Och det berodde inte på dig heller. Hur fin och snäll du än kan vara. Det hängde inte på dig, det hängde på honom. Han var igång redan liksom i tidsåldernas begynnelse liksom. Och när det kunde ha varit, men det var länge sedan som du skulle gå på. Där var han redan igång och ordnade en banad väg för dig som du skulle gå på. Så att du skulle kunna stå till hans förfogande och göra tjänst inför honom i hans andes kraft. Och du blir delaktig av det här med friden och glädjen och kärleken som du möter i honom som älskar dig innan du har liksom gjort det enda minsta lilla sak som skulle kunna förtjäna någon kärlek. I honom som vi är friköpta genom hans blod och förlåtelse för våra synder finns på grund av den rika nåd som han har låtit flöda över oss med all vishet och insikt. Alltså nu liksom det här ska få avsluta, vara avslutande ordet, det skulle nästan vara början men det blev slutet. Men så, alltså det är ungefär som man tömde hela härligheten över dig nu. Innan du ens hade börjat göra någonting, innan du hade förtjänat någonting, innan du hade tänkt ut någonting, innan du hade tagit ställning på rätt sätt, innan du har bekänt det och det och det. Va? Så öste han hela allt av härlighet över dig. För att du inte skulle missa att han är god och han älskar dig över allt förstånd. Och det gör han innan du ens finns. Ja, det fanns ju hans idé, men ändå. Vi förstår vilka förutsättningar vi har för att kunna sprida evangelium. Jag vill bara säga till er, det är bra om ni sprider en sån här kännedom i Guds församlingar. I alla församlingar som ni träder in, i alla kristna som ni möter. Så liksom försök att få fram det här, att det här är det viktigaste ärendet som vi har fått tillsammans. Oavsett vad det är för sammanhang som vi står i, det spelar inte någon större roll. Det spelar roll för undervisningen, men undervisningen kan man ta emot på nätet om man vill. Om man vill smyga lite där och så, eller bo långt borta. Men man kan också smyga hit och inte, så går det bra också. Vi kräver inte liksom att man visar ID-kort. Eller någonting och lämnar ut era namn och era adresser, utan här, det här vet vi att om Herren får tag i er, då kommer ni lämna ut era adresser själva. Då vill ni bara ta kontakt med mig. Här bor jag, här är jag. Och så att folk, ingen ska missa liksom. Vill de ha kontakt, vill de veta mer om Jesus, då kommer de till dig. För du har talat om var du är och vem du är och vad du tror. Så blir det en hunger som, liksom, som sätter folk i rörelse. Eller så är det så när du agerar själv liksom, så sätter du på alla möjliga som kanske har letat efter dig. Men nu hittar de dig därför att du var frimodig och talade om att du var en sån där som var född på nytt, frälst, andedöpt och trodde på Jesus som din väldiga kraft och källa. Han som älskar alla människor och förvandlar varje människas liv. Det här är församlingens skatt att känna till att det är det här som vi förvaltar tillsammans. Ta fasta på det. Håll tag i det. Släpp det inte ifrån dig. Skäms inte för det och göm det inte. Utan var frimodig och glad, för här är det den största och bästa sanning och budskap som finns i hela världen. Och så många människor behöver höra det. Och nu har du hört det, så nu är det på väg att hända. Och då är det så härligt. Vi förväntar oss att se spåren utav din framfart. När du utan fruktan bara talar om att det är Jesus som är vår frälsare och Herre. Och det är han som kan göra hela skillnaden i varje människas liv. Han älskar oss människor. Det är så skönt att veta det liksom. Så när han tittar på dig så tänker han, vad hjälper vi med det nu då? Hur kom den hit och så? Det är bara din egen tanke. Hans tanke är härligt, äntligen är den här. Oh, jag vill sitta och se på den och förvänta mig goda ting av den så länge jag lever. Och då har Jesus evigt liv han också. Ja. Så alla som har blivit frälsta har ju det, så det blir ju långa relationer. Och du vet, man behöver inte tänka över dem om man ska tänka att nu får jag nog. Man får aldrig nog av Jesus. Så det är bara liksom, det är bara vänja sig vid det med en enda gång och bete sig som en ordentlig kristen, nämligen helhjärtad, engagerad och djärv. Så gå ut och skaka om hela världen, för att vi behöver veta vem han är och vilken seger som han har vunnit och hur varje människa kan bli räddad ur vilken soppa som helst. Så det är skönt det där ibland, liksom man tänker så här, ja, men vad jag ska bli kristen, då måste jag skärpa mig. Nej, det kan vi prata om sen när du har blivit kristen. Inte innan, för då går det inte alls. Men efteråt, då är allt möjligt. Himmelska Fader, vi tackar för ditt underbara ord. Vi tackar för att Efesierbrevet har blivit skrivet. Vi tackar för att hela innehållet där har verkligen skett. Och att det kommer att sprida och smitta av sig till oss, så att vi blir dina redskap i alla möjliga situationer. Både när det är lätt och när det är svårt, så kommer vi att stå tillsammans med dig och vinna seger. Vi ber det här, låt många bli frälsta, låt många verkligen göra valet att inbjuda dig i sina hjärtan. Låt dem ta steget och bli heliga ande. Kom med din kraft och härlighet över oss, så vi kan tala nya tungomål och bana väg för det som är Herrens tankar och vilja i vårt innersta. Låt din kraft flöda så att människor kan bli hjälpta från vad helst det är som har plågat dem eller begränsat dem. Tack Jesus att du kan göra allt det där som behöver göras. Vi överlåter oss till dig och vi överlåter alla de som vi möter till dig. Och vi ber, låt ditt rike komma och din vilja ske. I Jesu namn. Och församlingen sa.
Amen. Halleluja.